Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Den 9 november på morgonen så har regeringen tillsatt en arbetsgrupp under ledning av en person som heter Gerhard Lauter som är chef för den östtyska passpolisen. Och han ska så att säga göra en liten fin puts på de här reselagen om permanent utresetillstånd. Och han sitter där med sin arbetsgrupp och så säger han ungefär så här: hörrni ni, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det här verkar vara fullständigt uppåt väggarna. Om syftet är att se till att folk stannar i det de är, så kan det ju inte vara rätt väg att gå att tillåta permanent emigration och inte tillfälliga resor. Så jag föreslår att vi gör så här: vi behåller de rubriker som finns i det här dokumentet, för det är ju redan klart, och så fyller vi det här med ett annat innehåll. Ska vi göra så? Ja, säger de andra samlade. Det gör vi.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är helt perfekt.
Jag tänker faktiskt börja med en bekännelse.
Aha, spännande.
Jag måste bekänna att jag är oerhört förtjust i Berlin som stad. Och det här är alltså trots att jag har varit där många fler gånger än jag kan räkna, så upptäcker jag ständigt nya saker. Och jag tror att det som gör mig så fascinerad av den tyska huvudstaden är just att historien i Berlin hela tiden är närvarande på ett sätt som man svårligen möter någon annanstans. Och just det faktum att Berlin har varit huvudstad i två stycken av 1900-talets värsta diktaturer tycker jag är fascinerande. Jag tänker då på det nazistiska tredje riket och det kommunistiska DDR. Och det är också intressant att se hur man hanterar arvet från den här tiden väldigt olika. Medan spåren av det nazistiska Tyskland mer eller mindre är borta, så finns det kommunistiska Östtyskland nästan på närvarande överallt. Inte minst i form av gatunamn och monument. Och jag måste då fråga dig, Andreas, hur ser din relation till Berlin ut?
Alltså, jo, den är alldeles utmärkt, naturligtvis. Alltså, det är ju, jag har väl varit där en 5-6 gånger ungefär, och det är ju onekligen en stad som har allt, inte minst för en historiker. Men jag har framförallt varit där med mina barn i olika sammanhang, så jag har ju sett då, vad ska man säga, lekplatsernas Berlin och dinosauriemuseernas Berlin. Det är liksom, jag har inte hunnit fördjupa så himla mycket i det historiska än, men jag har det framför mig och det ser jag verkligen fram emot. Men jag måste då bekänna att jag tycker att Berlin, även om jag gillar staden, jag tycker att det också är en ganska förvirrande stad, alltså på vissa sätt ganska osammanhängande. Förmodligen delvis då av historiska skäl. Och jag har faktiskt många gånger varit på jakt efter diverse muravsnitt utan att kunna hitta dem, måste jag då erkänna.
Ja, men det finns några muravsnitt kvar trots allt.
Ja, verkligen.
Och jag tänkte jag kan berätta för dig första gången jag såg Berlinmuren på riktigt, alltså inte bara på tv. Det här var våren 1985, det var första gången jag var i Berlin, och då åkte jag nattåg från Malmö, Berlin Night Express, vilket innebar att man anlände till Västberlin tidigt på morgonen. Men innan man kom till Västberlin så åkte man ju genom Östberlin, alltså då huvudstaden i dåvarande DDR. Och precis när man har lämnat Bahnhof Friedrichstraße, som då var gränsstationen, och kommer bort mot Västberlin, så ser man, när man tittar ut genom fönstret, på höger sida ser man riksdagshuset, på vänster sida ser man Brandenburger Tor, och däremellan såg jag Berlinmuren med dess dödsremsa på riktigt för första gången.
Så du har sett Berlinmuren när den faktiskt existerade?
Jag har sett Berlinmuren på riktigt, när Berlinmuren faktiskt var Berlinmuren och inte en turistattraktion.
Ja, det är rätt stort.
Och jag tänkte faktiskt att det är just Berlinmuren vi ska prata om idag. Vi ska prata om dess uppgång och vi ska prata om dess fall, om man nu kan säga så, om ett byggnadsverk. Men det tycker jag man kan göra. Och jag ska börja med att ta med dig på en resa i tid och rum. Vi ska resa tillbaka till den 9 november 1989. Vi befinner oss i Östberlin och klockan är nu 18.30. Och vi är på en presskonferens som det östtyska kommunistpartiets centralkommitté har anordnat. Och här har man skickat fram en man, en representant för centralkommittén som heter Günter Schabowski. Och han ska berätta för de samlade journalisterna vad som har avhandlats under dagens möte. Och man kan säga mycket om Günter Schabowski, men han var inte speciellt charmig, han var inte speciellt karismatisk och han var definitivt ingen speciellt god talare. Så det här är alltså en mycket, mycket, mycket tråkig tillställning. Han är dessutom illa förberedd och han läser innantill i sina papper. Och journalistkåren gäspar högljutt och undrar, vad fasen gör vi här? Men så börjar det hetta till. För mot slutet av presskonferensen så kommer han nämligen in på frågan om de nya utreselagarna som snart skulle träda i kraft. Och då vaknar journalisterna till. Han fortsätter läsa innantill i sina papper och berättar då att kommunistpartiet beslutet att tillåta såväl emigration som tillfälliga resor till väst för de östtyska medborgarna. Och det skulle också bli möjligt för de som bodde i Östberlin att resa till de västra delarna av staden genom de övergångar som fanns i Berlinmuren. Och för ett folk som då i princip varit instängt sedan Berlinmuren började byggas i augusti 61 var det här naturligtvis något alldeles oerhört. En italiensk journalist frågade Schabowski när de nya resebestämmelserna skulle träda i kraft. Och han ger ett oerhört förvirrat intryck när han bläddrar i sina papper, ser det ord han letar efter och svarar absofart, alltså från och med nu, omedelbart. Och det här går ju rakt ut i direktsändning. Och det här sätter ju en sten i rullning som sen blir omöjlig att stoppa. Människor beger sig ner till gränsövergångarna vid Berlinmuren och kräver att gränsvakterna ska öppna portarna. Och det är det här som vi kallar för Berlinmurens öppnande eller Berlinmurens fall, kvällen den 9 november 1989. Men det intressanta är, tycker jag, att det här var inte ett resultat av medvetet fattade politiska beslut. Det som händer den här kvällen är ett resultat av en räcka misstag, ett omfattande slarv, helt enkelt ett gigantiskt olycksfall i arbetet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Innan vi går in och kommer tillbaka till Berlinmuren så kanske vi måste säga någonting om att varför fanns det två Tyskland? Och vilken ställning hade Berlin i de här två tyska staterna? Andreas, kan du hjälpa mig med det?
Jo, men alltså den här lite besynnerliga situationen då med två tyska stater det var ju någonting som då, vad ska man säga, uppstod ur själva dödsboet efter Hitlers tredje rike, alltså ur ruinerna av tredje riket. Det var ju en direkt konsekvens av andra världskriget, alltså segermakterna styckade upp Tyskland då i fyra ockupationszoner. Det var Storbritannien, det var USA, det var Frankrike och det var naturligtvis också Sovjetunionen. Men tanken var väl hela tiden att de här ockupationszonerna skulle vara, alltså de skulle inte vara för evigt utan de var tillfälliga. Och tanken var egentligen inte att Tyskland skulle styckas. Tyskland skulle bestå då som en enhet egentligen. But history happened, eller vad man ska säga. Och så blev det ju inte.
Nej, man tänkte att man skulle behandla Tyskland som en enhet. Man skapar till och med en alltysk regering som kallas för det allierade kontrollrådet, där representanter för segermakterna skulle sitta. Och som du sa, tanken är att man ska behandla Tyskland som en enhet, men steg för steg för steg, när spänningarna börjar göra sig mer påminda efter 1945, så börjar också samarbetet om Tyskland krackelera. Och det här drabbar ju också Berlin, som är delat inte i fyra zoner men i fyra sektorer, på samma sätt som Tyskland egentligen administreras av de olika segermakterna. Och Berlin ligger ju som en ö, kan man säga, inne i den sovjetiska ockupationszonen.
Ja, extra förvirrande, men så är det ju, precis.
Och det här är ju läget då när samarbetet håller på att bryta samman. Och första steget, det stora steget mot ett delat Tyskland tas ju 1947, då en slags statsbildning som vi kallar för Besonien skapas. Och det innebär helt enkelt att den brittiska, franska och amerikanska zonen slår sig samman och bildar en ekonomisk enhet gentemot den sovjetiska zonen. Och det här säger Sovjetunionen då är en kränkning av överenskommelserna i Jalta och Potsdam, och då lämnar man det allierade kontrollrådet och därmed finns det inte längre någon alltysk regering.
Ja, där dör tanken om ett gemensamt Tyskland egentligen, kan man väl säga.
Precis. Och sen så är vi då i en situation när den tyska valutan håller på att kollapsa. Den gamla riksmarken håller på att bli värdelös. Och då inför västmakterna en ny valuta i sina ockupationszoner, nämligen den tyska D-marken. Och Sovjetunionens svar på detta är att införa en egen valuta som kallas för östmarken i sin zon. Och västmakterna inför då snabbt som katten sin D-mark i de västra delarna av Berlin. Och Sovjetunionen gör detsamma med sin valuta i den östra delen av Berlin. Så då har vi ett land, två valutor, en stad, två valutor. Och hur agerar Sovjetunionen under Stalin sen från och med våren 48?
Ja, men precis. Här blir det liksom ännu rörigare och ännu mer fientligt av, man kan väl säga då, ännu mer hysteriskt då. Alltså Sovjetunionen med Josef Stalin i spetsen försöker liksom fösa ut sina tidigare allierade då ur Berlin genom att utsätta då de västra delarna av den här staden för någon slags, ja, en blockad. Alltså det är det man kallar för Berlinblockaden, och det leder till det som också då brukar kallas för den första Berlinkrisen. Alltså för att ta sig till den här ön som du beskrev det som låg mitt inne i den sovjetiska ockupationszonen, så var ju liksom västmakterna tvungna att ta sig igenom en slags korridor, kan man väl kalla det för. Men liksom Stalin stängde av då de här tillfartsvägarna, så det blev omöjligt att föra in olika typer av förnödenheter, livsmedel och bränsle och sådana saker till de västliga delarna av Berlin. Och det var ju något som inleddes då i juni 1948, va? Varpå då västmakterna svarade då igen med den här berömda luftbron till Västberlin då, som gick igång där ungefär samtidigt då, där man flög in enorma mängder då med mat och bensin och bränsle och andra typer av förnödenheter då till berlinborna på den västra sidan.
Och det här gör ju då att Stalin tvingas lyfta den här blockaden i maj 1949.
Ja,
och då
precis.
Är den första Berlinkrisen över. Och då brukar man säga att det är nu egentligen som kalla kriget bryter ut på allvar. För att kalla kriget fram tills nu handlar framförallt om två saker. Det är blockbildningen i Europa och det är Tysklandsfrågan. Och Tysklandsfrågan får ju ändå någon slags temporär lösning efter den första Berlinkrisen. Därför att nu skapas två tyska stater. Förbundsrepubliken Tyskland, det vi kallar för Västtyskland, med Bonn som huvudstad. Och den tyska demokratiska republiken, DDR, med Berlin som huvudstad. Östtyskland blir en del av det sovjetdominerade östblocket. Västtyskland, en del av det USA-dominerade västblocket. Och det här gör ju att det kalla kriget hela tiden var oerhört närvarande i båda de tyska staterna, men även i Berlin. Och Västberlin blev någon slags kapitalistiskt fönster och en kapitalistisk ö, kan man säga, mitt inne i detta östtyska röda hav, får man ju säga.
Red
men
tide.
Viktigt att notera här, det är att fortfarande så var rörligheten mellan de olika sektorerna i Berlin helt fri. Det som hände sen, det är ju att Tyskland, de båda Tyskland utvecklas helt olika. Den östra delen sovjetiseras, vilket innebär att man får ta del, man inför ett planekonomiskt system och ett sovjetiskt politiskt system med allt vad det innebär. Och i Västtyskland sker en integrering, kan man säga, i Västeuropa. Och här, Västtyskland genomgår ju också någonting som kallas för ett Wirtschaftswunder, alltså ett ekonomiskt under, där landet på nolltid förvandlas till en ekonomisk stormakt. Så vad vi har här då är ett Västtyskland med stor politisk frihet, högre levnadsstandard, ett land som lockar östtyskar att fly till väst. Och det enklaste sättet att fly till väst var helt enkelt för östtyskar att ta sig till Berlin. När väl i Berlin så tog man sig in i de västra sektorerna, och från de västra sektorerna såg man sedan ut till att man blev flugen till Västtyskland, där man sen kunde slå sig ner. Och mellan 49 och 61 så flyr nästan 3 miljoner östtyskar. Det här motsvarar ungefär en sjättedel av befolkningen, som alltså flyr under loppet av 12 år. Och det här är oerhört allvarligt, därför att de många är unga, de är välutbildade, och det fanns då stor risk att landet skulle drabbas av arbetskraftsbrist.
Och
så någonting måste man göra.
Ja.
Så vilken lösning väljer man?
Ja, man valde onekligen då en ganska, vad ska man säga, brutalistisk lösning. Alltså storslagen men oerhört brutal. Alltså det var det här som ledde då till Die Berliner Mauer. Men det började väl kanske lite mer småskaligt, för att man gjorde så olika försök då att begränsa rörligheten då för befolkningen inne i Berlin på olika sätt. Man var ju då under en oerhört stor press, alltså i den östtyska statsledningen från Moskva, från Sovjetunionen, som betraktade det här som ett enormt problem. Alltså den här, vad ska man kalla det för, demografiska åderlåtningen. Alltså det var ju både ett strategiskt problem och ett ekonomiskt problem, alltså om då Östtyskland skulle kollapsa. Men det var väl också då en enorm prestigeförlust som slog tillbaka mot själva den kommunistiska ideologin. Alltså här var det liksom uppenbart miljontals människor som flydde från det socialistiska paradiset till, alltså, den ideologiska motståndaren i väst.
Och därför var det också viktigt att man från början så kallade man dem för republikflyktingar. Men just det faktum att man antydde att de flydde, det var ju inte speciellt bra. Hur ska man förklara att arbetarna flyr från arbetarnas eget paradis, som det kallades för?
Ja, exakt.
Och istället så hävdar man ju att det handlade om kidnappningar, det handlade om mutor, det handlade om att de kapitalistiska västmakterna på ett otillbörligt sätt liksom rekryterade människor från Östtyskland. Och detta var man tvungen att sätta stopp för.
Ja, alltså miljontals människor som kidnappades.
Miljontals människor.
Ja. Fantastiskt.
Och som sagt var Walter Ulbricht, som då är regeringschef i Östtyskland, och den dåvarande sovjetiska ledaren som hette Nikita Khrushchev träffas vid flera tillfällen och diskuterar den här problematiken. Och man är överens om att någonting måste göras. Och redan i juni 1961 så har då Walter Ulbricht varit i Moskva för så kallade konsultationer, som det brukar heta. Och när han kommer tillbaka så träffar han journalisterna, och så får han frågan om han planerar att uppföra någon slags fysisk stadsgräns i Berlin, till exempel nere vid Brandenburger Tor, där flera sektorsgränser möttes. Då säger han så här: ingen har för avsikt att bygga en mur. Upps!
Ja,
där sa han
verkligen
kanske lite för mycket.
Ja.
För vad hände sen?
Ja, men så det var just precis det han planerade ju. Alltså han inväntade bara klartecken från Moskva, och alltså i juli, alltså samma sommar, så fick han ju då grönt ljus från Khrushchev och inledde då det som brukar kallas för Operation Ros. Det var då natten mellan den 12 och 13 augusti 1961 som då gränsen helt enkelt skulle stängas. Så det var på kvällen då, den 12 augusti, som då polisen och militären då höjde sin beredskap, Order delades ut under kvällen, vid 8-tiden tror jag. Klockan 10 var allt klart och vid mina trigne då självaste Erik Honecker som då hade fått ansvar för den här operationen. Han ringde till de militära befälhavarna och gav orden att ni vet vad ni ska göra. Marsch, gå igång! Och så stängde man väl gränsen då här under natten då mellan den 12 och 13 augusti. Jag fattar faktiskt inte själv hur det gick till att det inte kom fram tidigare. Alltså det här var ju då, alltså att det inte läckte ut uppgifter om det tidigare. Det här var ju före sociala medier, men ändå. Alltså alla verkar blivit totalt chockade av det här. Plötsligt stod det bara nu där.
Ja, tanken var ju att det här skulle vara, det är därför man genomför det här på natten mellan en söndag och en måndag, för att uppmärksamheten ska bli så liten som möjligt, inga folk ska röra sig ute på gatorna. Det har läckt lite grann, det är människor som fått höra att någonting håller på att hända och sådär, men basically så är det här en fullständig överraskning när då man helt enkelt spärrar av gränserna, gatorna spärras av med taggtråd, stationerna stängs, man sätter upp stridsvagnshinder, olika typer av betongkonstruktioner. Så klockan 06.00 när en del människor vaknar och ska till jobbet så möter man helt enkelt en stängd stad. Många östtyskar jobbade ju i de västra delarna av staden, som man kallade gränsgängar. Och de fick ju vackert stanna hemma, inte bara den här dagen utan ganska lång tid framöver.
Ja, det är helt bisarrt. Och man hade liksom gått igång klockan 10 kvällen innan.
Ja, det är mycket, mycket märkligt. Och sen successivt så börjar man ju bygga upp det här. Från början är det ju ingen mur utan det är ju då taggtrådshinder. Men ganska snabbt så ersätter man den här då av en betongmur.
Ja, just det.
Och när den är fullt utbyggd så är den då nästan 44 kilometer lång genom Berlin. Består ju egentligen av två murar som mellan sig har en så kallad dödsremsa där det fanns taggtråd, signalstaket, så kallade draktänder som var som spetsade stålspetsar under marken som skulle slita sönder den som försökte ta sig över. Vi har vakttorn, vi har vakthundar, vi har patrullvägar och framförallt har vi gränsvakter som har eldtillstånd. Och det här innebär ju att det var ju fullständigt livsfarligt att försöka fly. Och Berlinmuren löser ju faktiskt, får man ju ändå säga, Östtysklands problem med flyktingar. Det är några tusen som har räknat med att lyckas lämna Östtyskland under perioden 61-89. Men det är ju oerhört få jämfört med tidigare. Och man räknar med att ungefär 200 människor förlorar livet då när man försöker fly. Och det som är lite märkligt är att den sista som skjuts för när han försöker fly, det är en 18-årig kille som heter Chris Gufroy och han skjuts i februari 1989. Hade han väntat några månader så hade han fått uppleva en helt ny värld. För Andreas, vad är det som hände 1989? Det är ju en fredlig revolution brukar man tala om.
Ja, inte ett mindre. Men alltså, vi måste väl liksom backa bandet lite grann och gå tillbaka då till nådens år 1985, tänker jag mig. Då liksom Mikhail Gorbachev kom till makten i Sovjetunionen efter några onekligen ganska bistra år då, i början av 1980-talet. Då, det har vi pratat om tidigare, då det faktiskt var ganska nära att det kalla kriget då blev till ett verkligt krig mellan USA och Sovjetunionen. Men det ändras ju ganska snabbt när Gorbachev kommer till makten. Alltså han inleder ju ett ganska djupgående reformarbete av liksom hela det politiska systemet i Sovjetunionen som är liksom, vad ska man säga, drivkraften i hela liksom östblocket. Alltså först kommer jag med det här med glasnost, det begrepp som jag kommer ihåg från min barndom. Glasnost som innebär då en större öppenhet och frihet i det politiska samtalet kan man väl säga. Och perestrojka då som framförallt riktade sig mot den ekonomiska politiken. Och det var liksom en stor lättnad av det, vad ska man säga, det politiska förtrycket. Och han, framförallt så gick han igång med de här nedrustningssamtalen då med Ronald Reagan, alltså USAs president på den här tiden. Och han deklarerade också då högt och tydligt att, alltså Gorbachev då, att han ansåg att varje land ska ha rätt att själv välja väg, sin egen väg, sin egen politiska väg. Han tänkte inte blanda sig i vad man höll på med i de olika liksom länderna då inom östblocket, alltså Östtyskland och Rumänien och Polen och så vidare. Så det är väl därför man brukar säga då att den så kallade Brezhnev-doktrinen under den här perioden ersätts då av Sinatra-doktrinen, alltså I did it my way.
Det är mycket fyndig formulering tycker jag, det här med Sinatra-doktrinen.
Ja, precis. Ja, det är väldigt fyndig och liksom väldigt, väldigt positiv ju, får man väl säga.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det visar ju sig sen då från och med sommaren 89 att Gorbachev verkligen har menat allvar med att han inte ska blanda sig i. För han tillåter ju till exempel kommunistregimen att falla i Polen i juni. Och sen efter det så faller ju kommunistregeringarna i Europa som brickor i ett dominospel, skulle man kunna säga. Och det här är ju på det stora hela en fredlig process. Rumänien är ju ett undantag här där det blir mycket, mycket våldsamt och blodigt. Men annars är det här en fredlig process. Man pratar ju exempelvis om kommunismens fall i Tjeckoslovakien som samhällsrevolutionen. Men i Östtyskland är man lite mer svårflörtad. Honecker som styr, han har ju sagt att muren ska stå ytterligare 50-100 år om det är nödvändigt. Man är inte intresserad av Gorbachevs reformer. En talesperson från kommunistpartiet säger i en tidningsintervju: skulle ni, min kära bror, sätta upp nya tapeter i ett hem bara för att granne gör det? Det behöver man inte.
Det tycker jag är ganska dålig metafor, men okej.
Okay. Mycket dålig metafor. Och dessutom är det ju så att Östtyskland är ett land 1989 med enorma ekonomiska problem. Utlandsskulden är astronomisk. Människor har nu börjat vakna också. Man har ju sett vad som har hänt ute i de andra länderna i östblocket. Man kräver ökade politiska friheter. Man kräver att få resa utomlands. Man kräver att få lämna ett land där en mur stänger in medborgarna. Och det genomförs ju stora demonstrationer i DDR under hösten 1989. I Leipzig, i Östberlin, med hundratusentals demonstranter. Och många är ju oroliga för att den östtyska regeringen ska välja det man kallar för en kinesisk lösning på det här problemet.
Ja, just det.
Och det handlar ju helt enkelt, det är ju en anspelning på när kommunisterna i Kina krossar demokratirörelsen på Himmelska fridens torg i juni 1989.
Ja, precis. Det är ju samma år då.
Men vad händer istället här? Det blir ju aldrig våldsamt.
Nej, precis. Det blir det ju aldrig. Utan, befolkningen i det där börjar liksom först så här successivt att sippra ut över till västsidan genom järnridån, alltså genom olika typer av luckor kan man väl säga då i järnridån. Alltså det första så hade man väl öppnat gränsen mot Österrike i Ungern, och alltså medborgarna i DDR kunde ju resa fritt inom själva östblocket. Så många tog liksom den vägen över till västsidan, via Ungern alltså. Andra reste då till Tjeckoslovakien, där de sökte asyl på den västtyska ambassaden i Prag. Så liksom det här, dräneringen hade väl redan gått igång där innan den 9 november 1989. Så sen händer det också lite andra saker liksom på politisk nivå det där. Alltså, den ledige Erik Honecker avgick ju och ersattes av den här Egon Krenz, som påstod sig i alla fall vara lite mer reformorienterad. Va? Alltså, han ville väl reformera systemet, sa han väl. Alltså, han ville väl bli lite mer då en östtysk Gorbachev på något sätt.
kan man säga. Och han lovar ju också då att nu ska vi reformera det politiska systemet, ni ska få mer frihet, kanske rent av flerpartisystem, fria val, och inte minst lovar han fria eller nya reselagar. Och det är ju det här som är det avgörande egentligen 1989. Och de här lagarna som kommunistpartiet själva har arbetat fram handlade ju om att man skulle tillåta en permanent emigration från Östtyskland. Inte tillfälliga resor, men en permanent emigration. Och det är ju det som är tanken, att det är det reseförslaget som skulle presenteras kvällen den 9 november 1989. Men på presskonferensen är det ju ett helt annat förslag som presenteras. Hur kommer det sig, Andreas?
Alltså, Olle, jag måste erkänna, jag tycker det där är jätterörigt. Alltså, ur mitt perspektiv så verkar det nästan som han läser upp från fel papper, men det tror jag inte riktigt är hela sanningen. Men Olle, jag har hört rykten om att du har skrivit en bok om det här, så jag tänkte att du kanske kan reda ut saken och upplysa mig om detaljerna.
Ja, jag ska försöka. Den 9 november på morgonen så har regeringen tillsatt en arbetsgrupp under ledning av en person som heter Gerhard Lauter, som är chef för den östtyska passpolisen. Och han ska så att säga göra en liten fin puts på de här reselagen om permanent utresetillstånd. Och han sitter där med sin arbetsgrupp och så säger han ungefär så här: hörrni, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det här verkar vara fullständigt uppåt väggarna. Om syftet är att se till att folk stannar i DDR, så kan det ju inte vara rätt väg att gå att tillåta permanent emigration och inte tillfälliga resor. Så jag föreslår att vi gör så här. Vi behåller de rubriker som finns i det här dokumentet, för det är ju redan klart. Ja. Och så fyller vi det här med ett annat innehåll. Ska vi göra så? Ja, säger de andra samlade. Det gör vi. Så man ägnar förmiddagen åt att skriva ett nytt... Man behåller rubrikerna, man skriver ett nytt dokument där det står att man ska tillåta permanent emigration till väst, men också tillfälliga resor. Det här ska börja gälla omedelbart. Och det ska också vara tillåtet för östtyska medborgare att resa ut via gränsövergången i Berlin.
Ja, får jag bara fråga sig, ja. Ja. Vad var egentligen poängen med den här permanenta emigrationen?
Det var att slippa de här problemen med att folk åkte till den västtyska ambassaden i Prag. För det här var också ett problem för tjeckerna. Och de har nästan sagt till östtyska regeringen att antingen så löser ni de här problemen, annars stänger vi gränsen. Och det hade förmodligen fått bägaren att rinna över med stora oroligheter som följd i Östtyskland.
Just det. Man
budar över det här förslaget till centralkommittén som man möter, och det här får Egon Krenz det här i handen. Och han är då partichef, han är generalsekreterare och chef för politbyrån, högsta politiska institutionen i kommunistpartiet, och han läser upp det här förslaget för de andra i politbyrån i samband med en kafferast, och folk pratar och det är högljutt och folk röker. Hälften hör förmodligen inte vad han säger. Någon frågar bara: är det där godkänt av Sovjetunionen? Och han svarar ja, därför att tjänstemännen på den sovjetiska ambassaden har godkänt det ursprungliga förslaget om permanent utresetillstånd, men inte det nya, för det har man ju inte sett. Jaha, säger de, men då är det väl bra. Och sen presenterar man det här inför centralkommittén som frågar: är det här godkänt av politbyrån? Ja, säger Krenz, det är det. Ja, men då är det ju redan ett faktum. Och sen så, då är ju beslutet taget, mer eller mindre.
Ja, just det. Ja.
Och sen kommer Günter Schabowski förbi. Han har ju inte ens varit närvarande på det här sammanträdet på dagen. Nej. Han kommer bara förbi och hämtar sina papper och går då till den här presskonferensen. Han har inte läst igenom handlingarna innan. Och sen börjar han då läsa innantill. Och då är vi tillbaka där det här avsnittet började. När Günter Schabowski säger att idag har vi beslutat om att tillåta permanent emigration, tillfälliga resor utomlands, börjar gälla omedelbart och även från Berlin. Och det är ju liksom läget. Och det här går rakt ut till folket.
Alltså det låter som det bottnar på något sätt i att man har då väldigt oengagerade och på något sätt utmattade aktörer inom ett oengagerat och på många sätt utmattat, som säga, slutkört politiskt system.
Ja, och har Sovjetunionen sagt okej, så är det okej med politbyrån. Har politbyrån sagt okej, så godkänner för centralkommittén det, och då bara kör vi.
Jag menar, alltså, man orkade inte sätta sig in i de beslut man fattade, uppenbarligen.
Nej. Och det är bara, nej, men det, man litar på Sovjet här, eller det blir nog bra.
Ja.
Men det är otroligt egentligen vilka konsekvenser det här får. För vad händer sen här på kvällen?
Ja, men alltså det är ju väldigt tur. Alltså, nyheten om det här sprider sig ju faktiskt som en löpeld i Östberlin. Och det är liksom, det går inte speciellt lång tid förrän de första östtyskarna började dyka upp vid gränsen. Alltså vid den berömda gränsövergången där vid Bornholmerstrasse. Där då en viss överstelöjtnant Harald Jäger för befälet. Och han var egentligen en ganska inbiten, vad ska man säga, gränstruppist eller vad man ska säga. Som i grund och botten var obrottsligt lojal, tror jag, mot den östtyska staten. Han ansåg då att Berlinmuren fyllde en funktion. Alltså det var någon slags ideologisk nödvändighet, tror jag, i hans världsbild. Han var övertygad om det här systemet. Han var verkligen en systemlakej. Men alltså när han hörde de här orden då från presskonferensen så var han ju då väldigt skeptisk. Som jag förstår saker så höll han på att sätta då kvällsmackan i halsen och skrek skitprat. Och bad att få prata med sin chef då om vad det var som höll på att hända. Men han avfärdades då av sin chef. Alltså det var en viss överste Ziegenhorn. Och han bad då den här Jäger, chefen för gränsövergången vid Bornholmerstrasse, att inte störa honom mer. Och problemet var det liksom, det var just precis den här gränsövergången så hade det börjat flockas stora mängder människor, alltså Östberlinbor, som ville veta vad som var görningen och ta sig över på andra sidan. Och vad 17 skulle han göra? Och chefen ville inte svara.
Nej, Sigen, hon säger bara, besvära inte mig med sånt trams. Ja. Löst, det är ingenting som har förändrats. Och som sagt, det börjar liksom komma folk till gränsövergången här, och i början är det bara 10-tal som håller sig på lite avstånd, men de blir ju fler och fler och fler ju längre kvällen lider. Och stämningen blir mer och mer hetsk. De vrålar och ropar tår auf, alltså öppna porten. Och han ringer upp sin chef igen och säger, vad ska jag göra? Jag som vanligt säger, han bryr inte om det här. Och han håller ut luren utanför fönstret så att chefen ska höra hur mycket folk det är som har samlats. Och så säger chefen, okej då, men gör så här att du släpper ut de som är mest högljudda och besvärliga. Och så stämplar ner deras pass med att de är ogiltiga, för då kan de inte komma tillbaka. Så tror man att man har löst det. Men problemet är ju att en del av de som går över här, det är småbarnsföräldrar som har sina sovande barn hemma, som har bara hört att någonting historiskt håller på att inträffa och vill ta en liten kort tur över gränsen och sen återvända. Och när de upptäcker att de inte får komma tillbaka, vilken så blir de naturligtvis alldeles rasande. Och vad händer sen då? Varför öppnar han sen porten?
Jo, men alltså, han hamnar ju i en väldigt, väldigt svår situation där. Alltså, skulle han öppna gränsen eller skulle han beordra då sina soldater att öppna eld? Alltså, snart hade han ju tusentals människor som stod där och gormade och var ytterligt frustrerade vid de här gränsbommarna. Så vad är det? Klockan 23:30 på kvällen, 23:30, fattade han då beslutet. Och han beslutade då lyckligtvis att liksom eldgivning inte är vägen framåt. Han beordrar sina soldater att resa gränsbommen och att därefter då kliva åt sidan. Och de chockade soldaterna, de trodde inte sina ögon. Alltså han fick då upprepa orden en gång till. Och han ringde upp sin chef och lämnade då följande besked. Jag tänker upphöra med alla kontroller och släppa ut människorna. Och sen slängde han visst på luren, tror jag, och gick åt sidan och började gråta. Men alltså, människor liksom stormade över. Nu då under glädjerop och tjut. Och vad kan man säga?
Ja, det var en lyckans natt.
Ja, verkligen. Harald Jäger hade gett kalla kriget en lycklig avslutning. Alltså någon slags happy ending.
Och murens öppnande ett ansikte. Ja, och han blir ju lite kändis i efterdyning av detta. Men det här är alltså en aktion som är helt okoordinerad. Det börjar med den här presskonferensen där man liksom har fattat beslut på väldigt felaktiga grunder. Han läser upp ett meddelande som inte partiet egentligen står bakom. Det är ingen koordinerad öppning, utan varje gränsstation agerar på det sätt man vill. Men under natten här då, mellan den 9 och 10 november, så öppnar ju alla gränsstationer. Och det är ju stor fest i Berlin. Och det här är också precis som i kommunismens fall i de flesta andra europeiska östländer, en mycket fredlig process, inte ett enda skott.
Vilken tur att det var just han som stod där. Alltså att han hade det kurage som krävdes liksom för att liksom gå emot chefens order, till exempel.
Ja, låt oss så här avslutningsvis bara fundera lite kort över. Alltså det här, man talar ju om 1989, som det här var en fredlig, lyckad revolution. Östblocket faller, förebådar kalla krigets slut. Men det kunde ju ha gått annorlunda. ett skräckscenario. Vad hade kunnat hända om till exempel de östtyska myndigheterna hade valt en kinesisk lösning i oktober 1989? Vad hade hänt om det hade blivit dödsfall nere vid muren den 9 november? Vad tror du, Andreas? Vad hade inträffat?
Ja, det hade nog blivit en väldigt besvärlig och obehaglig situation som kanske hade kunnat resultera i någon slags inbördeskrig, tänker jag mig, i Tyskland, alltså i Östtyskland, som Sovjetunionen skulle måste blanda sig i och förmodligen även västmakterna. Och man kan också tänka sig att några så här spillover-effekter av det skulle kunna vara att de krafter i Sovjetunionen som var skeptiska till Gorbachev skulle få vind i seglen och kunna genomföra någon slags kupp mot Gorbachev. Och så skulle nog hela det här, den här avslutningen på kalla kriget skulle ha kommit väldigt mycket senare, om den nu överhuvudtaget skulle ha kommit.
Så, egentligen, avslutningsord. Om saker och ting hade gått annorlunda hösten 1989 i Östtyskland, så hade det kalla kriget sannolikt inte tagit slut, utan kunde väl mycket väl ha blivit hett.
Precis, det tror jag definitivt.
Tack för det, Andreas. Jättespännande.
Tack ska du ha. Vi ses.
Absolut. Hej.
Hej då.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på Ova.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Antad at historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.